Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå allesammans och välkomna till nyhetsveckan nummer 16 som heter Kriget mot julen. Ska vi avslöja vad det handlar om eller?
Ja, det tycker jag, en liten teaser för vad vi vill ha.
Ja, alltså det är ju det att den här veckan så har vi sett hur det har varit attacker mot Lucia-tåg på förskolor. Vi har sett att pepparkaksgubbar är rasistiska, får inte förekomma i de Lucia-tåg som får förekomma. Och även ska du och jag ha en catfight om huruvida julmusik i butikerna är en stressfaktor eller bara ännu ett inslag i kriget mot julen. Det ska vi ha! Du, men innan vi går in på det så ska vi ta donationer, donationer, donationer.
Jag måste bara fråga nu när du sjunger den lilla trudelutten. Du har inte fått klagomål från upphovsmannen att vi har snott hans...
Nej, jag har inte det. Jag vet faktiskt inte om den gode Dulny kanske faktiskt inte lyssnar på nyhetsveckan.
Va? Ja, det låter helt osannolikt. Det är väl klart.
Ja, ja. Ja, vi får se. Eller så tycker han bara liksom väldigt imponerad över att vi följer hans fotspår.
Vi väljer att tro det senare.
Ja, precis. Jo, så ska jag säga det om donationer. Det har varit lite skralt den här veckan. Och jag förstår ju mycket väl. Det är jul som står för dörren och det är man ska ha sina pengar till massor saker. Och jag vet att även sen januari kommer att vara en tuff månad. Men jag vill ändå vädja till er och ni behöver inte donera jättesummor. Om jättemånga av er donerar kanske
100 spänn.
Ja, men inte ens det, 50, 30, 40, 50 kronor. Om många gör det så är vi... över vattenytan så att säga. Men och är det så att ni vill att vi ska fortsätta så måste faktiskt fler göra det för att pengar försvinner snabbt.
Ja, det är ju tyvärr så det är. Och jag tänkte på det att jag har en känsla av att de som donerar till oss, det är samma människor som gör det hela tiden.
Ja, det är väldigt många namn i alla fall som jag känner igen.
Ja, så det vore bra om även ni som inte har gjort det förut ville överväga att sätta in en slant då och då. För att det är precis som Ingrid säger, om fler gör det så behöver ju inte de som donerar så mycket var. Och det är ju bättre och mer rättvist för alla. För nu är det ju alltså så att vi har ökat vårt lyssnarantal väldigt mycket de senaste par veckorna. Mm.
Ja, ja, och då tänker man ju att det skulle leda till ett uppsving i donationerna också. Men nej, så har det faktiskt inte blivit.
Ja, det,
och jag vet hur det är. Alltså jag sa ju det till dig när vi pratade om det, att jag älskar ju Stefan Molyneux. Jag lyssnar ju på inte allt han gör, för han är så otroligt produktiv. Och har jag en enda gång skickat in pengar till honom? Nej, och jag skäms när jag säger det. Men jag ska säga att vi gjorde det från Ingrid och Konrad. Mm. Men jag personligen har aldrig tagit upp min bank och skickat över någonting till honom. Och det är ju det att man hela tiden, och det är så bra. Men han får ju in så mycket, kolla vad många han har som lyssnar. Men om alla tänker så, då blir det inga pengar.
Nej, men precis, och det är det som är det ironiska som jag tror har hänt nu. Att nu när vi har ökat vårt lyssnartal, vi pratar om alltså att vi har kanske ett par tusen lyssnare fler än vi hade för en månad sedan.
Ja.
Och ändå får vi färre donationer. Så det är ju jätteskumt kan man tycka, men antagligen är det väl kanske så som du säger att det blir en psykologisk grej där, att folk säger att ja, men det är jättemånga som lyssnar just det, de får ju säkert in massa från andra människor. Men det är inte så.
Nej.
Tyvärr.
Men veckans hjältar är Per 100 kronor och han skriver i meddelandet: gåva, snälla, längre sändningar.
Oj då.
Jag är inte säker Per på att övriga lyssnare håller med dig. Ulrika 100 älskar er. Och Ulrika, hon är en återkommande donator. Mm. Anton 100. Och så har vi veckans smash hit. Jan Roger 1000 kronor. Och wow, han skriver, kör så det ryker.
Tack.
Och 100 kronor från Annette. 100 från Berit som skriver litet bidrag till stort arbete. Marianne skickar 50 kronor och hon skriver Mynttorget 2 december. Jag vet inte om hon tänker sig att vi ska slussa pengarna vidare, men vi kan säga att vi kan ju ge vår medarbetare Johanna Mörk som ska vara där och göra reportage för Ingrid och Maria. Hon kan få en 50-lapp där.
Ja.
Anonym har skickat 100, skriver bra kämpat. Soja har skickat 100. Albert har skickat 37,50 och skriver i meddelanderaden en kubistisk fråga. Vad är karamella stunder?
Oj, oj, oj. Det där var ju alldeles för invecklat för att vi ska kunna reda ut det.
Ja, men alltså jag tänker att en karamellstund, det är ju en stund som är liksom lika mysig som att stoppa in en jättegod karamell i munnen. Så får vi se om Albert tycker att jag hade rätt där.
Mm.
Ja, Mikael 100, Joel 100, Andreas 100, Johan 100, Anders 100, Karina 10, Fredrik 100, Magnus 500, Sara 100, Claes 55, Gudmunder 200 och Anki 300. Tack allesammans och speciellt liten kramis till Anki och Gudmunder.
Ja, och kram till allihop förstås.
Ja, naturligtvis.
Du, vad är vårt första ämne idag? Vi har ett par saker som vi vill uppmärksamma helt kort bara, va?
Mm, ja, precis. Först är det ju då demonstrationen på Mynttorget på söndag och vi lägger ju länken till det. Vi pratade om det förra gången så vi behöver inte orda så mycket mer om det. Men polistillstånd och allt sånt är nu klart och det är 14-17 på söndag den 2 december. Och det är ett väldigt bra tillfälle att faktiskt göra någonting, att visa att vi tänker inte acceptera det här avtalet ni vill skriva på.
Tänk på Åsa Romsons visdomsord. Det är bättre att faktiskt göra någonting.
Ja,
kommer du inte ihåg det när hon stod och bölade när de stängde gränserna?
Ja, just det.
Jag menar sina miljöpartistiska kommunalråd och det var så hemskt, men hon hade kommit fram till att det var bättre och ändå faktiskt göra någonting.
Ja, och det dummaste med allt det är att det har haft i princip noll effekt på invandringen till Sverige. Alltså att det blev en minskning.
Det var för att turkarna stängde kranen.
Ja, turkarna stängde kranen och Ungern byggde en mur och alla möjliga, Rumänien och Bulgarien, de vaktar sina gränser. Så att det har ju i princip inte haft någon effekt alls för den svenska invandringen. Sen vill jag också slå ett slag för Jonas Nilsson, min vän, Sydafrika-experten. Han har ju gjort ett antal filmer om Sydafrika och nu ska han göra en film om det svenska genusvansinnet.
Ja, det är ju så spännande verkligen.
Ja, verkligen. Och jag menar, du och jag, vi har ju länge pratat om och förstått det här att när man hela tiden normaliserar det här med att det finns transsexuella barn och vilket barn som helst kan plötsligt, mamma, jag är egentligen en flicka. Det var en på tv häromdagen i Fråga doktorn, ett långt reportage om en flicka som påstod att hon var pojke, 10 år gammal. Och det var liksom, detta framställdes bara som, åh, vilken fin mamma som låter honom vara en pojke istället. Och nu deras största hopp var nu att hon skulle få såna här alltså mediciner som bromsar pubertetsutvecklingen. För att bröst ville han absolut inte ha. Alltså det är så sorgligt. Och till och med hon som är doktor i programmet står efteråt och säger, det är väldigt fint. Och är det så att man har sådana på? Men jag menar, grejen med detta är ju att anledningen till att vi har sett en sjuk ökning, alltså det är en sån sinnessjuk ökning, det är 1000% eller någonting, det beror ju på detta normaliserande, detta ständiga skrivande och rapporterande om det och alla dessa genusdagis. Och då säger ju folk när man skriver det på Twitter att, ja men vadå, det handlar inte om att försöka göra dem till någonting annat, det är bara att alla barn ska få välja. Nej, det är det inte. Man påverkar barn. Barn är extremt påverkbara och detta hoppas jag tror, jag såg den här lilla trailern, jag tror att det är bland annat det han ska sätta fokus på.
Mm. Ja, och jag menar, alltså unga har väl i alla tider sagt att jag är flicka, pojke, katt, gubben i månen, vad det nu, det är ju sånt som barn får för sig och de har osynliga låtsaskompisar och allt möjligt. Jag menar, sen när ska man ta saker som barn säger bokstavligt? Det visste ju de flesta förr i tiden att det kan man ju inte göra.
Självklart inte. Det är ju som, det är många barn som har som tror att det bor monster under deras säng. Och då säger alla föräldrar, ja, då säger deras föräldrar, nej det gör det inte, titta nu här, nu lägger vi oss ner på golvet två och så tittar och så tänder vi lampan så ser vi att det är inga monster för att man vill göra barnet tryggt. Mm. Men vad man gör med de här barnen, det är att säga, ja det finns monster, akta dig, akta dig.
Mm.
Och så blir de ju tokiga i huvudet såklart. Och precis likadant blir de och säger, ja men visst lilla Lisa, visst är du en Pelle egentligen? Nu byter vi ditt namn och nu ska du sättas på medicin och vi ska förstöra hela din framtid och ska stympa dig.
Det är en sån där postmodern missuppfattning att det snällaste är att alltid vara snäll. Om du förstår vad jag menar. Det är att man ska tillåta allting och vara helt gränslös. Det är snällt. När det i själva verket är så att vara ansvarstagande och sätta gränser, det är ju det som är det snälla, därför att det är mycket svårare och du blir ju, som förälder blir du ju mer impopulär för stunden om du gör det.
Mm.
Samtidigt så barn såväl som djur blir ju väldigt osäkra om inte du visar ledarskap. Kolla på en hund till exempel. En hund blir ju farlig om inte du visar att du är ledare. Jag är helt anledning att jag säger det att jag är helt insnöad på han hundviskaren för tillfället.
Mm-hmm.
Det går ju på TV7 ju. Så jag har helt fastnat i det. Hans träsk, Cesar Millan, du vet.
Ja, just det. Ja. Just det. Oh, det var många år sedan jag såg det.
Ja, men det är rätt intressant att se hur han med rätt så enkla medel bara... Oftast handlar det bara om att man ska stå rakryggad och visa att man inte är rädd och att man liksom pekar med hela handen och hunden vill att du ska leda och visa hur den ska bete sig och vara en trygghet i ditt genom att du leder. Och på samma vis funkar det med barn. De är väldigt oerfarna i livet och behöver därför någon som är mer erfaren som säger att nej, men du kan vara trygg för att jag vet hur vi ska göra.
Mm. Precis, det var det som kallades uppfostran en gång i tiden.
Ja.
Och kärlek.
Ja, vi får se vad Jonas gör av detta. Det ska bli jätteintressant.
Mm. Och sen så tar vi ett litet, en liten avdelning här om regeringsmissbildningen, del 83. Eller vad det kan vara.
Det är som Dallas med det här laget med tusentals avsnitt och glamour, du vet, som har pågått i 30 års tid.
Ja, visst. Och folk dör och sen så återuppstår de. Så kan man, det är faktiskt så här också.
Ja.
Förra veckan trodde vi ju att Annie Lööf var ganska död efter sitt debacle när hon fick kasta in handduken och då förklara att hon inte hade kommit någon vart. För att de andra var ju så dumma så de ville bara rösta på sig själva. Mm, Annie, vad är det du vill?
Hon är verkligen som hon är som onda dockan, du vet, som bara återuppstår.
Ja, jag har sett att det är folk som i olika kommentarsfält skriver att hon är besatt av demoner.
Ja, jag vet inte, men obehaglig är hon i alla fall.
Ja, men jag ska säga så, det som har hänt nu då, det är ju att Annie Lööf gick ut med en kravlista till Socialdemokraterna. Så att ni ska göra det här, ni ska ta bort det här liksom arbetsrätten, göra stora förändringar där, ni ska sänka alla skatter, ni ska släppa loss hyresmarknaden och ja, you name it, allt som är superborgerlig politik.
Mm.
Som inte Fredrik Reinfeldt-regeringen var i närheten av att införa.
Mm.
Reinfeldt triangulerade ju så han blev ju som en sosse.
Ja.
Men nu så tycker då Annie Lööf att ja, vad bra, vilken bra idé. Jag tvingar Stefan Löfven att föra centerpolitik.
Ja.
Och jag bara undrar, varför i herrans namn skulle Stefan Löfven göra det? Och vem tror att Jonas Sjöstedt skulle släppa igenom centerpolitik? Alltså det är så dumt så det liknar ingenting. Så att det kan ju inte vara så att hon faktiskt tror att han ska säga ja Annie, ja då gör vi så. Bara jag får vara statsminister så får du igenom din politik. Så egentligen är det ju du som styr, men så gör vi.
Ja, men där,
varför skulle han göra det?
Ja, men där finns ju lite ett par olika teorier om varför hon agerar så här. Den ena teorin som väl Lars Bern introducerar, det är att hon har fått drabbats av total hybris.
Ja.
I och med sina, att hon har blivit insläppt i bland globalisterna i den här trilaterala kommissionen och Bilderberggruppen. Hon är helt fast, fullt och fast övertygad om att, du vet, de här löftena som hon uppenbarligen har fått, att de ska förverkligas.
Mm. Ja. Och hon är ju fortfarande ganska ung.
Ja.
Och verkar ha stannat av i sin utveckling också. Och bara liksom, hon är helt övertygad om att de, ja, så skulle det bli.
Ja.
För den som åker till Bilderberg, den blir statsminister. Det har vi ju faktiskt sett flera gånger. Det är ju därför, det är därför vi har sagt att det förvånar inte om det ändå slutar så.
Nej,
men det roliga är att jag har mina viskande fåglar säger att inne på Sveavägen 68 finns det gott om folk som sitter och skrattar åt Annie Lööf och Dildomajoren, alltså Jan Björklund. Men särskilt åt Annie Lööf. Hon blev så lurad. Trodde hon verkligen på att hon skulle få bli statsminister? Den socialistiska intelligensen såg till med hjälp av Bilderberggruppen att göda hennes ego, den jävla kossan. Deras, alltså sossarnas, plan var hela tiden att köra en djup kil in i alliansen och de fick en Dracula-påle.
Mm.
Så att där, det måste man ju ge Stefan Löfven att det har han ju och hans parti lyckats med. För alliansen är död.
Mm, mm. Ja, precis.
Utan att Löfven har lyft ett finger för det.
Det känns ju lite grann som att han har hamnat i vinnarhålet här. Att det är en win-win-situation för honom. Hur det än, vad som än händer nu. I princip. För att, jag menar, den ena teorin är ju då som sagt då, den här som Lars Bern för fram att hon har total hybris. Hon märker inte att det här är helt orimligt att hon skulle sitta och diktera en massa villkor för Stefan Löfven. Men den andra teorin är att det här bara är taktik från hennes sida.
Mm.
Att hon har radat upp en massa villkor som hon vet att Stefan Löfven inte kommer att kunna säga ja till.
Mm.
Men då kan hon ändå säga att ja, men jag försökte ju vara rimlig, kolla här, det är ju han som inte vill och sådär, och så kan vi ändå jobba oss framåt mot den här miniregeringen som du har pratat om. Det är en annan teori.
Ja visst, men jag vet inte varför. Nu tror jag ju inte längre på att Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor skulle lägga ner sina röster. Jag tror de skulle rösta nej till en Annie Lööf-regering. Jag tror de känner sig extremt svikna av henne.
Jag hoppas det, alltså. Jag hoppas vid Gud att de skulle gjort det. Men jag vet inte. Ebba, ja. Men Krille, jag vet inte.
Nej, det är svårt att veta. Men i alla fall så visar det sig att kungadräparen Jimmy Lannister...
Ja.
Han drömmer ju precis som vi om att att det finns i alla fall någonting positivt med detta. Om det nu blir någon slags antingen... sosse-mitten-regering eller att det blir en miniregering eller att det blir en sosse-regering, vad det än blir, så kommer det att bildas ett konservativt block i riksdagen, nämligen Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, att nu de ska vara så förbannade på de här egentligen socialistiska partierna, visar det sig att de är ju Centern och Liberalerna. Att de tar ju hellre socialistisk politik även om de låtsas att nej, det är ni som ska föra vår politik. Än att få en liksom borgerlig regering. Så att han berättar här för Niklas Svensson i Expressen att han ser fram emot ett sånt samarbete.
Mm. Ja, hur som helst så, ja, precis, jag såg att han sa att de skulle lägga sin budget idag, SD.
Ja, de har presskonferens just i detta nu när vi spelar in.
Och då såg jag att han sa någonting, Åkesson, i stil med att vi vill vara i ett framtida regeringssamarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna, så vill vi vara liksom det partiet som pushar för välfärd och lite halvsossig politik. Mm. Fastän vi ändå ingår då i det här konservativa blocket, så vill vi ändå vara det här liksom. Vad jag förstår så den budgeten som de lägger fram här nu, den innehåller väldigt mycket om skola och vård och omsorg och sådana grejer. De vill lägga mycket pengar på det, och även lag och ordning såklart, och ja, du vet.
Ja, precis. Där tror jag han får med sig Ebba också. De är också väldigt mycket för det här med att ta hand om samhällets olycksbarn.
Precis. Men Dildomajorens bäst före-datum har passerats. Se här.
Det var en rätt rolig artikel. Nu hittar jag den inte. Jo, där. Det är Johan Westerlund på ledarsidorna.
Ja, Westerholm heter han.
Westerholm, förlåt. Ja. Mm. Som gör analysen att Jan Björklund, han är körd nu alltså.
Ja.
För att alltså det är ju fullständigt uppror inom Liberalerna. Du har ju den här sidan då som bland annat företräds av Anna Starbrink som är landstingsråd i Stockholms län. Och hon har till och med gått ut på Facebook dock i en sluten grupp och sagt att hon är öppen för att Liberalerna i ett senare skede även skulle kunna pröva frågan om att sitta i en regering där S har statsministerposten.
Mm.
Och sen så har du då den andra linjen som företräds av den ekonomisk-politiska talespersonen Mats Persson som säger rakt ut att vi riskerar att åka ur riksdagen om vi stödjer Socialdemokraterna. Ja, självklart.
Ja, jag ser att Ann-Charlotte Martéus på Expressen, krönikören, hon menar ju på, och det tror jag hon har helt rätt i, att både Centern och Folkpartiet, eller säga, Liberalerna, de har liksom gått vilse fullständigt vad det gäller den egna politiken. Allting har kommit att bara handla om SD och Jimmie Åkesson.
Ja, de är mot SD.
Ja.
Vad har de för egen politik? Skit i det, vi är mot SD. Ja, det är därför ni ska rösta på oss. Och hon skriver också någonting som jag har sagt flera gånger, det här med att partier uppstår för att det finns ett behov. Mm. Alltså Sverigedemokraterna uppstod därför att många människor såg vart det skulle barka. Ja, många var de ju inte, men det fanns människor som såg att det här kommer att fortsätta, det här kommer att eskalera, det blir värre och värre. Och så startade de partiet, och det tog ju, jag vet inte hur många val, 4 någonting innan de kom in.
Mm.
Och nu är ju behovet så mycket större, nu så många fler som ser det. Och därför, men därför ska också, tycker hon, precis som jag, att när partier har spelat ut sin roll, när de har gjort det de bildades för att göra, då ska de lägga ner.
Ja, det hade ju varit hemskt skönt om de tog henne ad notam där, alltså.
Ja,
se,
ja. Ja.
Verkligen, för att det är, men alltså, samtidigt så är det ju uppenbarligen så att någon slags behov hos någon fyller de ju. Annars hade de inte suttit i riksdagen, annars hade de redan åkt ur ju. Jag menar, det ena partiet har 5% och det andra 8, så det är inte jättemånga människor som gillar dem. Men några är det ju tydligen. Och frågan är, vad är det de har röstat på?
Ja, jag är ju ganska säker på att en kraftfull majoritet av både Centerns och Liberalernas väljare röstade på en borgerlig regering.
Mm.
Och känner sig extremt lurade nu.
Fast samtidigt så är det många tydligen som också har tagit fasta på det här att det är ett ändamål i sig att vara emot SD.
Mm. Jo, men jag menar, hjärntvätten har ju pågått i så många år, och precis som jag läste faktiskt, jag har inte lagt in den länken, men jag läste en intressant artikel på Det goda samhället av någon av deras gästskribenter, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, som skrev alltså att den vanligaste frågan folk ställer i alla kommentarsfält är: varför ser inte folk vad det är som händer?
Mm.
Varför gör de inte det? Och så tar han ett exempel med en bro, en italiensk bro, där det fanns experter som visste att den här bron den var i jättedåligt skick. Mm. Men man hade väl inga pengar, så man struntade i det. Och så rasade den och en jäkla massa människor dog, för de rasade ner från bron då, när den kollapsade. Och de var jätteförvånade.
Mm.
Ingen hade ju sett detta. Ingen hade förstått det. Men det hade ju inte varit helt liksom tyst om det. Men, och precis så är det med de allra flesta människor. Och sådana som du och jag som har sett det här länge. Det finns många som har sett det ännu längre än vad vi har gjort. Men vi kan inte förstå varför folk inte ser det. Men problemet är att de allra flesta människor vill inte säga det, utan det måste kollapsa innan folk säger: ja, super, vad det är, så hojade du rätt. Och sen säger de att det hade vi ingen aning om.
Mm. Och det är ju det här som vi har pratat om så många gånger, men som tål att nämnas igen, med normalcy bias. Det här att människor har en tendens att alltid tro. Jag menar, när man sitter med facit på hand som historiker och blickar bakåt i tiden, så ser man väldigt tydligt att oj, det här och det här kommer naturligtvis att hända. Det är ingenting annat kan hända i den här situationen. Varför såg inte folk det som de samtida det? Ja, det är på grund av normalcy bias. Det ligger liksom i mänskliga naturen att tro att allting kommer att fortsätta som vanligt. Att man inte kan föreställa sig att en katastrof är annalkande. Tyvärr.
Nej, ja visst. Och det är också så, lärde jag mig här på ett program av Stefan Molyneux i morse, att det finns vissa människor, och framförallt de som man har nära sig, som helt enkelt, ju mer man säger, ja men är du helt korkad? Du titta här på detta, ju längre trycker de ner hälarna i marken. Och så att det är liksom nästan kontraproduktivt att försöka, så att man får välja sina strider.
Så är det, och man kan inte tvinga in liksom kunskap bakom pannbenet på någon. Det går inte, och ofta är det precis som du är inne på, det får motsatt effekt om man går på för hårt. Men det är svårt ibland att låta bli, för man vill ju bara skaka folk och säga vakna!
Ja, om du bara sätter dig ner och tittar på detta så måste du ju förstå. Ja. Jag vill inte, säger de. Jag tänker inte göra det.
Nej, jag vill inte att det ska vara så. Det har vi ju hört flera personer säga. Nej, det är möjligt att du har rätt, men jag vill inte det. Så är det.
Du, sen så vill jag bara säga innan vi går vidare till veckans snackisar att Stefan Torssell har skrivit väldigt intressant på sin Facebook om muslimernas röster. Och han menar så här att förklaringen till att opinionsmätningarna var så totalt fel, det är att muslimer inte deltar i opinionsmätningar.
Det har jag misstänkt länge. Den tanken slog mig ganska omgående faktiskt, att det skulle kunna vara så. Det hängde ihop att ingen hade räknat med den X-faktorn att sossarna var så duktiga på att värva röstboskap i utanförskapsområdena. Det var liksom den faktorn som gjorde att alla opinionsinstitut gick bet.
Och han har ju räknat på detta, och han säger ju då att det var många som trodde det var valfusk, men han säger nej. Om man jämför de sista opinionsmätningarna före valet för sossarna så låg de i snitt på 24,8. Men valresultatet blev 28,4, alltså 3,6% högre. Eftersom ett fåtal muslimer svarar i sådana här mätningar, eller ens blir tillfrågade, så föll deras opinion bort. 2017 räknade jag med att 550 000 muslimer skulle rösta och att sossarna skulle få 75% av dem, alltså drygt 400 000 röster. Och vad är det? Jo, det är 3,8%.
Ja, det är kusligt.
Riktigt kusligt. Och det är ännu kusligare att i valet 2022 kommer antalet muslimer som får rösta bli 800 000. Och då kommer sossarna att få 600 000 av dessa, vilket motsvarar 6,2%.
Ja, här har vi ett verkligt problem framöver som jag inte riktigt vet hur vi ska kunna lösa. Och det är konstigt att inte de borgerliga partierna är mer medvetna om detta. Även C och L verkar ha svårt att begripa att det är inga muslimer som kommer att rösta på dem.
Ja, eller så har de förstått det, och det är därför de vill närma sig sossarna. De vill vara med i det vinnande laget.
Så kan det förstås också vara. Så kan det vara. Ja, usch, nej, det var jättejobbigt. Jag tror att han har helt rätt, Stefan Torssell. Men det var väldigt deprimerande och jobbig lösning.
Ja, och detta kommer aldrig att förändras. Därför att det ser vi ju. Alltså det är ju sånt, det är det vi kallar för klanröstning. Och för muslimer, för den stora muslimska massan, så är det viktigaste att det är att man tjänar Allah. Och om det då finns partier som säger ja, men det är helt okej med oss, ni absolut, ja men visst, vi ska ge er, ni ska få komma in i partier, ni ska få liksom poster, ni ska få det och det och det, då röstar de på dem. Och så de kommer aldrig att i lika stor utsträckning som svenskar eller andra europeer tänka själva. Nej, nu är jag minsann inte socialist längre. Det var i min ungdom. Nej, uff, sådana dumheter. Nej, nu tänker jag rösta på ett högerparti. Det kommer inte att hända. Och det är märkligt ändå att inte åtminstone Moderaterna och Kristdemokraterna fattar det. För de kommer aldrig komma till makten om det här tillåts fortsätta.
När man ser det här så inser man ju att det är givetvis så att detta har varit en medveten strategi från sossarnas sida.
Ja, det vet vi ju att det har varit.
Ja, bara, om man nu tvivlade på det, så kan man bara titta på de här siffrorna och dra sina slutsatser.
Och det var naturligtvis därför sossarna var rätt så mopsiga i valrörelsen. För de visste detta. De har såklart egna opinionsundersökningar ute i de här områdena. Och de rör sig där ute och de pratar med folk och de pratar med imamerna och församlingsledarna och allt vad de nu är för någonting.
Usch, ja.
Ja, det är riktigt otäckt.
Vi går vidare.
Jo, den enda lösningen på det är ju faktiskt återvandring. Men vi är långt ifrån det. Ja, men då tar vi veckans snackis då. Kriget mot Lucia och pepparkakor. Kriget mot julen.
Ja, yeah. Ska vi ta vår catfight först kanske? Jag menar, du försökte ju hävda på Twitter här att det bedrivs ett krig mot svenskarnas julfirande i största allmänhet, och det tar sig tydligt uttryck genom att man inte vill, det är lite tveksamt om man ska spela julmusik i butiker. Både du...
Därför att det var någon som hade skrivit om detta, att personalen är rasande och de börjar spela allt tidigare och de tvingas lyssna på dessa låtar dagarna i ända och så.
Ja.
Och jag menar ju inte att just det, alltså det är ju inte så att någon har suttit och planerat att nu börjar vi spela julmusik tidigare för att alla ska protestera. Men det faktum att tidningarna och medierna lyfter upp det, det är ju för att de tycker, de skiter väl i jul, de skiter i traditioner. Så därför är det liksom lockande för dem att skriva om sånt där. Och de skulle tycka det var jättebra om vi tog bort ordet jul ur ordlistan och så byter vi det mot vinterfest. Det har man ju gjort på massor med ställen runt om i Europa.
Utan att liksom förneka att de antagligen hade, att du har rätt i det, att du vet vinterfest och allt det här säkert. Och att det finns ju krafter som vill spela ner alla våra traditioner av olika anledningar. Så är det faktiskt så här, kan jag berätta, att jag skrev om det här med buller i allmänna miljöer, musik till exempel, redan måste ha varit 2010 någonting på TT. Jag skrev ganska mycket om det, och anledningen var att TT:s redaktion på den tiden, jag vet inte om de sitter kvar där, men det var mitt på Södergatan i Malmö. Det var det inte, men det var ett hus som låg vid Södergatan i Malmö. Och det är då en stor gågata. Och där står alltid en massa såna här gatumusikanter och typ spelar panflöjter och vad fan det nu är. Och man håller på att bli knäpp i huvudet. Jag var ju sommarvikarie där. Det var ju sommar och jättevarmt ute, och man var tvungen att ha fönstren öppna. Och när man liksom har hört du för 88:e gången samma dag, då är man självmordskandidat, kan jag berätta.
Ja.
Så att jag började undersöka det här. Får de verkligen hålla på med det här hur mycket som helst? Kan de stå där och spela? För att det var ju likadant med alla butiker där som låg längs med den här gatan. De hade ju också ofta dörrarna öppna och fönster öppna och sånt på sommaren. Och de var tvungna att lyssna på det här. Så jag började undersöka det, och det visade sig då att nej, då hade ju Malmö stad börjat dra i det här. Och nej, lokala ordningsstadgar sa att man får inte stå på samma ställe hur länge som helst. Och jag tror att, men det är först nu på senare år som man verkligen har tillämpat det här förbudet som det är nu. Att stå, jag tror det är 2 timmar, max 2 timmar på samma ställe.
Okay.
För att i samband med att jag skrev om det här så tog jag även del av forskningsresultat kring det här med ljud. Och det visade sig då att, och då nämnde man i den här forskningen som jag tog del av också julmusik i butiker. Att det är en alldeles speciell typ av psykisk stress att höra samma musik om och om igen. Och visst, jag såg att många skrev i ditt flöde att nej, men man behöver inte spela samma låtar. Nej, visserligen inte. Men nästan all julmusik låter ju ungefär likadant.
Och nah, det finns en särskild, det är klockor och sådär som gör att man tänker julmusik.
Precis.
Men det finns ju en uppsjö av jullåtar.
Ja.
Så att det här med att det skulle vara liksom om och med, det är inte riktigt jämförbart.
På panflöjt också, ska man komma ihåg att det är. Som sagt, det har gjorts forskningsstudier på detta sedan ganska lång tid tillbaks. Just julmusik i butiker och hur stressande det kan vara. Och också att
för personalen
absolut, som måste lyssna på det 8-9 timmar om dagen. Och det är tydligen också så, om jag inte minns helt fel, att man vrider upp volymen just för att liksom hjärntvätta kunderna till att bli lite lätt stressade och handla mer i jultider. Så det finns lite sådana faktorer också som man kan ta hänsyn till.
Ja, när du pratar om det här med gatumusikanter så kom jag på att vi såg en fantastiskt duktig kille i London som satt och spelade gitarr och han hade liksom en egen liten trumgrej som han och han, jag har aldrig sett någon spela på gitarr som han gjorde. Han hade liksom gitarren i knät och satt och liksom blippade på den och så trummade han även på gitarr. Han var fantastisk kille. Så att jag säger nu, det är en 19-årig kille från Glasgow som heter Jordan Rawson och han kommer att bli super-mega stor.
Det var ju
det är min spaning.
det är din spaning. Ja, jag kan ju berätta då att jag hoppas inte jag ljuger nu. Jag har för mig att Ed Sheeran började som gatumusikant. Så det skulle inte vara första gången det händer, om det nu blir så.
Ja. Jag lägger en länk till hans Facebook-sida.
Mm.
För det var fantastiskt bra musik. Och han, alltså, som sagt, han hanterade gitarren på ett sätt som jag aldrig har sett någon annan göra. En mega begåvning.
Men frågan är, hade du velat stå där och lyssna på honom 8 timmar?
Nej, men i London är de väldigt noga med detta.
Ja.
Han hade liksom en timme där.
Ja.
Och sen var han tvungen att flytta sig någon annanstans.
I Malmös lokala ordningsstadgar läste jag nu, apropå vår lilla catfight på Twitter, så är det max 2 timmar. Och sen måste man flytta sig utom hörhåll från där man stod innan. Och det är ju just för att de människorna som inte kan flytta på sig, som jobbar i butiker och liknande, ska slippa höra samma musik hur många gånger som helst. Men du, det är ju lite värre. Kriget mot Lucia och julen och pepparkakor är ju värre än bara det här med julmusik.
Ja, absolut. Det är ju en liten minidetalj i det hela. Utan vad vi har sett den här veckan, det är ett antal förskolor då som har sagt att nej, de skulle ställa in. Det skulle inte vara något Lucia-tåg på förskolan. För att ja, det har varit alla möjliga olika förklaringar. Det kunde vara diskriminerande, det var exkluderande och barnen blev stressade och allt vad det var. Och så blev det ju ett jäkla liv. Alltså det blev ju betydligt mer liv runt detta än runt att Sverige håller på grund och att regera, att man bara misslyckas och bildar regeringar och allt sånt. Men det är ju inte så konstigt. Det är precis som det här vi pratar om, varför den här liksom public service-skatten får fler underskrifter än FN-avtalet. Att det är det som är nära folk, det är det som rör familjen, ekonomin och sånt. Det är sånt som folk blir upprörda över. De stora dragen är det inte många människor som orkar sätta sig in i.
Ja,
Men det
och jag
blir
tycker också att vi fick en ganska intressant förklaring av den episka orden på Twitter. För att,
Vad var det nu han skrev?
Jo, därför att Arvid Haag, vår vän, skrev ju att åh, det är peak boomer att bli mer upprörd över det här med Lucia än att landet håller på att gå under, ungefär så. Och då svarar den episka orden att ja, men det kan också vara så att de som inte riktigt har kommit ut än, det här är en grej som de får lov att bli förbannade över. Och liksom testa, få med mig någon på det här. Och det kan vara ungefär ett första steg mot att man utvecklas mer liksom, och vågar mer och vågar bli arg även över saker som inte är liksom, politiskt korrekta att bli arg över.
Ja, men absolut. Underskatta aldrig boomers.
Nej, det ska vi inte göra. Vi ska hjälpa boomers. Du och jag är ju boomers enligt alla. Så att så vi har för avsikt att hjälpa våra fellow boomers så mycket vi kan.
Absolut. Och den liksom förskolan som har skrivits mest om, det är förskolan Kärrbacken i Motala. Och där har de nu krupit till korset en aning och sagt att nej, men det blev fel. Det var ju inte så att den skulle vara att säga till. Det var bara det att vi vill inte ha föräldrarna här.
Ja, det är ju också helt knäppt, som jag har sett att många har skrivit på Twitter, att själva bland annat Chang Frick såg jag och skrev att men liksom halva grejen för barnen är ju att de vill visa upp sig för mamma och pappa och visa hur duktiga de är
självklart,
som kan sjunga och du vet.
Ja. Men och där är en och annan unge som blir stressad och börjar gråta. Ja, men that's life.
Så är det ju med allting. Det finns ju, alltså, då kan man ju inte ha idrott i skolan till exempel. Det finns ju de som är dåliga på det. Du, för den delen så kan du inte ha matte eller svenska eller engelska heller. För det finns ju de som är dåliga på det också.
Jo, men alltså det har ju blivit så. Alltså jag ser rätt mycket med folk som ja, du vet, universitetslärare och sånt där, va, som är djupt bekymrade över den här snöflingegenerationen. Mm. Alltså, de har aldrig haft en motgång i sina liv. Och vi ser ju dem på Idol-audition och allting. Jag fungerar jättebra, det har alla sagt.
Ja, det har min mamma sagt. Det är ju en klassiker. Ja. Man bara, okej. Och oddsen på att hon är helt ärlig, vad tror du?
Mm. Eller att hon har lite... steak in the game.
Ja, visst. Men du, vad är nu detta med rasistiska pepparkaksgubbar? Det måste vi ju ta också i det här eländet.
Det är så fjantigt så det är inte klokt. Det var alltså på något annat ställe en rektor som heter Lena Andersson på Lindöskolan i Kalmar. Hon har bestämt att pepparkaksgubbar får numera inte finnas i Lucia-tåget. De kan uppfattas som rasistiska.
Hur då, om jag får fråga?
De är bruna.
Alltså, förstår du hur bakvänd man är i huvudet när man menar att färgen brunt i sig är rasistisk? Då är ju, med den logiken är ju svarta människor rasister mot sig själva för att de har brun hud.
Ja, precis. Att det är något dåligt att ha brun hud. Så därför... Alltså, vi får inte visa att det finns folk som har brun hud. Ja, men det är så korkat.
Och dessutom, det här är inte ens folk, Ingrid. Det här är pepparkaksgubbar. Det är alltså en typ av bakelse som råkar vara, ha färgen brun. Alltså,
Ja, precis. Jag menar, det är så tokigt. Först fick det inte heta negerboll, fast vi säger negerboll eller negerbullar, säger vi i Skåne. Mm. Och det kan man väl till nöd stå och tycka att ja, men neger är faktiskt inte så fint ord, även om det från början, det betyder bara svart. Mm. Och det började med i USA, det var ju att man skulle säga nigger, för det var ett skällsord. Mm. Men sen fick man inte säga negro heller, förutom de själva som får säga både nigger och negro.
Ja.
Men vi får alltså inte ens, vi får inte ha vår negerboll och vi får nu inte heller ha pepparkakor därför att de är bruna. För att det är fel med bruna människor, eller?
Ja, uppenbarligen. Alltså, det här visar ju än en gång att det är de politiskt korrekta som är de riktiga rasisterna.
Ja, visst. Så är det ju. Men så blev det kritikstorm där också och nu har skolans rektor ändrat beslutet. Till tidningen Östra Småland säger nu rektorn att det går bra med pepparkaksgubbar även om det kräver, citat, lite ompyssling från skolan, slutcitat, eftersom man inte har haft pepparkaksgubbar i Lucia-tåget på flera år. Våra sånger stämmer inte med pepparkaksgubbar, men om någon vill vara det får de naturligtvis, vi har inget förbud, förklarar hon. Alltså, ursäkta mig, en av de absolut vanligaste sångerna runt jul och Lucia, det är vi komma från pepparkakeland.
Men den har de tagit bort,
ja, för att det är fult att vara brun, uppenbarligen. Vilket inte jag tycker. Mm.
Nej,
jag tycker varken kakor eller människor som är bruna är dåliga.
Nej, alltså det är ju... Pepparkakor är ju jättegott. Det här är ett positivt sammanhang. Vad är problemet? Vi släpper det. Det är för dumt.
Ja. Ska vi bara nämna den där liberala debattören Susanne Nyström. Hon är väl någon slags politisk redaktör någonstans. Och vi har ju sett henne i tv ett par gånger de senaste veckorna. Nu senast mot Caroline Dahlman. Vad var det de debatterade?
Ja, men det var det här huruvida...
Annie Lööf.
Ja, nej, det var ju liksom också mycket... Båda är ju liberala... då så kallat, fast Dahlman är ju liksom mer åt det konservativa hållet och den här människan, Susanne Nyström, är socialliberal eller vad hon nu kallar sig. Mm. Någon slags flumliberal då. Det handlade som vanligt om hur man kan ta stöd av SD eller inte. Det var väl lite det kokade ner till. Allting verkar ju handla om det som sagt då, för deras del. Så att,
ja.
Nej, men
och vad skrev hon då på Twitter, den här Susanne Nyström?
Hon skrev så här: läser att föräldrar är upprörda över att de inte får närvara vid förskolans Lucia-tåg. Nu har jag inga barn, men så oerhört kul och viktigt kan det väl inte vara att kolla på treåringar som sjunger tipptapp. Och framförallt, firandet sker väl ändå för barnens skull? Okej.
Okay. Alltså, jag vet inte riktigt var man ska börja i detta.
Nej, men det är ju det här då, total oförståelse från, jag tror att man måste nog, jag tror inte att någon som har barn hade kunnat säga någonting sånt. För det,
nej,
det liksom...
men inte många som inte har barn skulle heller säga
nej,
något
nej.
Man, det krävs inte särskilt mycket empati, medmänsklighet för att inse. Man har ju, alla har ju själv varit barn i alla fall. Och kommer ju ihåg det, hur stolt man var när man fick visa upp någonting för sina föräldrar. Och hur stolta föräldrarna var när man gjorde någonting bra, helst då inför publik.
Mm. Visst.
Det är ju halva grejen med att ha barn ju.
Ja, visst, absolut. Men det är monumental oförståelse inför vad grejen är. Precis som jag kommer tänka på det här med bönutrop.
Mm.
Att vissa sådana här människor som är ungefär som hon, de tror att det bara handlar om decibelnivån. Men
precis, det när det egentligen handlar om alltså att vi håller på att förändra Sverige och verkligen inte till någonting positivt, utan vi håller på att islamisera Sverige. Och det är samma sak här. Alltså det, barn och föräldrar har ju lite tid med varandra som det är redan.
Mm.
Föräldrarna är, liksom kastar iväg sina barn på förskola och det är alla dessa mammor som låter andra kvinnor uppfostra deras barn. Och jag vet att det är jättesvårt i dagens samhälle. Man kan inte leva på en lön. Och om man mot förmodan skulle kunna det, så finns det inga andra barn hemma, så att de blir ensamma. Och det är jätte... Men alltså, vi ska ju inte inskränka ännu mer på de glädjestunder barn och föräldrar får ha med varandra. Förskolan är inte till för förskolepersonalen.
Nej, och det är en annan aspekt av detta är ju då, och det, jag tror det är mycket det som gör folk så otroligt förbannade, det är ju det här att if it ain't broke, don't fix it. Varför ska man hålla på och ändra på saker som fungerar? Varför ska man hålla på och ta bort traditioner som 99% tycker är mysiga och trevliga?
Ja, men det vet du att kulturmarxisterna, egohumanisterna, hela deras
jo.
Mål är ju att förstöra allting. Mm. Komplicera det, ta bort allt. Jag menar, det är ju inte för inte som normkritik liksom lyfts upp som det finaste i Sverige. Man ska vara kritisk mot alla normer. Varför ska man vara det?
Ja.
Normer är, som jag brukar säga, det är tidigare generationer samlade erfarenheter av vad som fungerar och vad som inte fungerar.
Jag tror att det är en missuppfattning kring detta som säger att ju mer ifrågasättande du är, ju smartare är du. Kolla vad smartare jag är. Jag minsann inte som en lämmel här med i tåget, utan jag ifrågasätter. Alltså är jag intelligent.
Mm. Jo, jag har sett faktiskt några studier som visar att de här så kallade liberala människorna, storstadsmänniskorna, så, de är lite mer lite smartare och lite mer intellektuella och studerar på universitet och det där, och medan konservativa människor gärna bor på landet och bryr sig inte om universitet och sånt, utan de vill skapa lyckliga liv, de vill starta företag, de vill bilda familj och allt det här. Och det visar ju sig vara det absolut bästa. Så att de här som är liksom glada över att de är så intellektuella, det är de som förstör samhället.
Mm. Ja, alltså man måste ju liksom, det finns ju en anledning till att uttrycket bondförnuft existerar. Mm. Man måste skilja mellan, du vet, att komplicera saker, problematisera intellektuellt, stöta och blöta liksom olika abstrakta problem och att funka praktiskt i vardagen.
Ja.
Och där sker det en sammanblandning. Där tror de här quasi-intellektuella typerna att man måste komplicera precis allting och ifrågasätta och ja, ställa till det. Fastän vissa saker kan man bara låta vara. De behöver inte diskuteras eller problematiseras. De kan bara liksom rulla på.
Mm. Jo visst, och det är ju därför det är så dåligt det här med att alla flyttar in till storstäder. För då blir alla liksom förgiftade av detta. Och de som bor kvar ute på landet, som kanske bor på ett ställe där deras familj har levt i generationer, för dem är det självklart att Sverige är svenskarnas land. Medan de här atomiserade människorna som far omkring i storstäder och problematiserar allt de ser, det är de som är beredda att sälja ut landet, för de har ingen koppling till det.
Så är det.
Mm. Ja, då får vi hasta på här med veckans snackis nummer 2, som är av en betydligt allvarligare, betydligt allvarligare slag än det här hjulet mot krigen. Nej, men kriget mot julen. Det var veckans knytblus det. Det är ju nämligen den här stora skandalen om att Malmö stad gullar med gängkriminella. Och där får vi ge Sveriges Television en eloge. Mm. För att det är ju då SVT Nyheter Skåne som har dragit fram den här skandalen. För det visar sig att socialförvaltningen, de har ju då någon slags uppdrag att försöka hjälpa de gängkriminella bort från gängen. Mm. Och då sitter det ett antal tanter där av båda könen.
Ja. Mm. Både riktiga tanter och manstanter.
Ja, precis. Ja. Och kommer på den briljanta idén. Åh, vi köper in eller hyr fantastiskt vackra våningar mitt i Malmö på de bästa adresserna som vanliga skattebetalare aldrig skulle kunna drömma om att få bo i. Med öppen spis och balkong och vackra tak och vad det nu är för någonting. Liksom. Mm. Så sätter vi dem där, så låter vi dem bo där. Alltså gratis då naturligtvis. Och så kostar det då mellan 1500 och 1800 kronor per dygn att hålla dem här. För de ska ju då ha mat. Och så måste ju någon komma och städa. För det klarar de små gängkriminella inte.
Nej.
Och detta har alltså kostat Malmö stad skattebetalare och hela Sverige skattebetalare. Eftersom Malmö får 5 miljarder per år i sånt där utjämningsbidrag. 70 miljoner kronor.
Mm. Ja, när den här storyn breakade, som man säger.
Mm. Bröt ut, kan man
bröt
säga.
Ut när nyheten kom, om man säger så. Då utbröt ju en vildsint diskussion på Twitter, och då var bland annat Nils Karlsson, före detta miljöpartistisk kommunalråd i Malmö, väldigt aktiv i den här diskussionen och menade på att jo, men alltså det ingår ju i vårt uppdrag att försöka rehabilitera de här människorna, och det måste vi ju göra och bla bla bla. Och min enkla fråga till honom var ju bara att okej, det är mycket möjligt att det ingår i ert uppdrag. Men alltså, varför placerar man dem i en lyxvåning mitt i centrala Malmö?
Mm. För du ska bort från Rosengård.
Ja, men alltså, ja, men snälla Ingrid, det här är ju förhärdade kriminella. De bor inte på Rosengård längre. Även Nej. Om de är verksamma där kanske och säljer knark och så där ute. Det är mycket möjligt att de gör. Men jag menar, jag kan inte tänka mig en sämre miljö för dem än centrala Malmö. Nej. Och det har ju framgått av det här reportaget att mycket riktigt så var de ju ute och festade hela nätterna. Du vet, och sen örlade de hem och la sig och sov klockan 6 på morgonen. Och blev skitförbannade för att städerskan skulle komma klockan 1. Och hotade med att mula henne typ för att ingen väcker mig. Mm. Alltså, ska det vara någon vits med ett sånt här program? För jag kan tänka mig att åtminstone Nils Karlsson menar på att det finns rätt mycket forskning på att det går att bryta kriminellas beteende och bryta deras kriminella banor och så vidare genom olika insatser. Okej, men då menar jag på att då ska man ju ta dem och typ skicka upp dem till Norrland. Eller, alltså det fanns ju en anledning till att Hassela-kollektivet, som du säkert kommer ihåg, att det låg eller ligger mitt ute på vischan.
Mm.
Hela tanken med det är ju att du ska komma bort från den här urbana miljön som uppmuntrar till både kriminalitet och missbruk.
Ja, och du sätter ju inte det kriminella gänget tillsammans. Alltså det är så dumt, man kan inte förstå att det finns en enda människa som är intelligent nog för att stiga upp och klä på sig på morgonen som kan använda skattebetalarnas pengar till något sånt här. Och nu visar det ju sig att inte nog med allt annat, allt det omoraliska i det, så bryter Malmö mot lagen. För att de har inte ens upphandlat det här korrekt, utan de har bara, ja men det här företaget är ju bra. Ja men de får 70 miljoner.
Ja, och alltså SVT har ju gjort en uppföljning sen också till det här först inledande reportaget.
Mm.
Där det visar sig att det här företaget som kommunen har anlitat, de har gjort en massa konstiga saker. De anställda där har hängt med de boende på lyxsemestrar till fjällen och Gotland och allt möjligt. Och, alltså det är bara, hela grejen bara stinker korruption tycker jag.
Ja. Ja, visst gör det. Och alltså jag blir så förbannad. Kom ihåg Gustav Möller, den gamle socialministern, som sa varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.
Mm, så är det.
Bara i år väntas Malmö stad handla upp stödboenden för 205 miljoner kronor. Alltså, ursäkta mig. Jag har inget emot att man försöker göra insatser för att bryta folks kriminalitet. Men våra pensionärer svälter. Barn dör i väntan på cancervård. Handikappade barn blir fråntagna sina assistenter.
Mm. Ja, och det, där är ju... alltså, Nils Karlsson är ju Asperger. Så han har ju väldigt svårt att förstå att förutom det rent formella... så sticker detta i ögonen av moraliska skäl också, att det framstår som att de här gängkriminella får en belöning medan skötsamma människor som har olika sociala behov blir bestraffade.
Mm, visst.
Och det är väldigt viktigt för ett rättssamhälle att även förstå de principerna, att man kan inte göra saker som i befolkningens ögon framstår som orättfärdiga. Då är man det är farligt att göra det.
Ja, men det är ju där vi har hamnat. För såväl politiker som tjänstemän på olika myndigheter är så frånkopplade från hur vanligt folk upplever sin vardag. De sitter med feta löner, de behöver aldrig möta det här annat än innan de ska komma och vara snälla. Hej lilla kriminella gangstern, vad kan jag göra för dig? Vad skulle du vilja ha så att du slutar att göra sådana dumheter? Alltså jag blev så provocerad av detta, och jag skrev ju en artikel också, eller en analys om det här med att det är farligt att låta kvinnor styra.
Mm.
Och då menar jag inte framför allt just kvinnor, det spelar egentligen ingen roll. Nu var det mest kvinnliga socialsekreterare som hade fattat de här besluten och som jobbade med de här. Men det är ju så det ser ut i socialtjänsten, det är ju 80-90% kvinnor.
Mm.
Men det är också så att de män som jobbar där, de anammar det kvinnliga tänkandet. För det är ju det som premieras i en sån organisation.
Mm.
Man ska tycka synd, man ska hjälpa, och skattebetalarnas pengar, det är väl ingens pengar, det är ju bara pengar. Och därmed så blir detta väldigt, väldigt farligt.
Mm. Ja,
och det var det du var inne på när vi började, att vad är egentligen godhet? Jag skriver så, är det snällt att öppna landets gränser för att man inte står ut med att den låg en död pojke på en strand i Turkiet, när det samtidigt leder till att svenska folket kommer att bli en minoritet i sitt eget land? Är det gott att vilja ta hand om fullvuxna män som låtsas vara barn och därmed utsätta svenska kvinnor för exponentiellt högre våldtäktsrisk? Det som till synes verkar snällt visar sig ofta vara förödande farligt. Och jag måste säga att Jag har väldigt svårt att förstå och ta in att det är så få människor som förstår detta.
Mm.
Jo, alltså att det väcker ilska. Hur kan du säga så som är kvinna själv? Ja, men jag är väl den enda, jag är en av få som kan säga det just för att det är kvinna.
Mm.
Om en man skulle säga det så skulle han ju bara vara en äcklig jävla mansgrej som kunde gå och hänga sig någonstans.
Ja, både, det är ju framförallt kvinnor som blir väldigt provocerade av att du som kvinna säger det här. Dels för att jag antar att de tycker att du är en könsförrädare, men också därför att de precis enligt manus reagerar känslomässigt.
Ja, precis.
De reagerar precis så som du säger att kvinnor reagerar.
Ja.
Och de märker inte ens själva. De är oförmögna att liksom, diskutera på ett... liksom lite mer abstrakt plan och på ett makroplan, om man säger så.
Ja.
Och det är ju just här att man behöver inte vara någon evolutionsbiolog eller så för att begripa att antagligen är manliga och kvinnliga hjärnor lite olika wired av den anledningen att kvinnor ska palla med att sitta i grottan och bara amma en massa barn och vad det nu är. Mm. Och se till så att hålla elden igång och du vet, det här lilla, det här nära, ta hand om stammen, de närmaste.
Medan... Ja, och det funkade väl kanske bra när stammen bestod av ett hundratal personer.
Ja, det gjorde det ju naturligtvis. Och sen ska mannen då vara mer, ja, vad ska man säga, äventyrlig, vara ute och jaga, inte vet jag, mammutar och vargar och vad det nu kan vara, och liksom tänka mer på ett makroplan, tänka liksom större, tänka i termer av krig mot andra stammar och allt det här.
Mm.
Så vi har liksom, vi är lite olika programmerade där. Däremot så tror inte jag att man är inte slav under biologin, men det kan ju vara bra att vara medveten om det och att kanske Jag menar, ska kvinnor ha någon chans att tänka mer makro på ett makroplan och mer logiskt och lite kallare, så är det ju en förutsättning att man åtminstone erkänner att det är så här det är först.
Ja, precis. Men det är ju en sån lång väg att vandra, eftersom svenska feminister är ju helt övertygade och har fått många svenska kvinnor helt övertygade om att det finns ingen skillnad mellan kvinnor och män. Man kan till och med byta kön lite hur som helst.
Ja. Ja, och sen är det ju så också att ytterligare en försvårande omständighet i Sveriges fall, det är ju den här fullständiga övertron på social ingenjörskonst. Att den kan bota precis allt. Allt går att åtgärda med social ingenjörskonst. Alla kan rehabiliteras, alla kan, det med liksom, du vet, bamsefieringar som jag brukar prata om. Om man är snäll mot någon så kommer den också bli snäll. Det är en sån, på en sån låg nivå liksom, det här tänkandet.
Men oerhört infantil.
Ja, ja. Ja, det är det.
Och jag menar, de här gängkriminella sitter naturligtvis och skrattar åt de här tantorna. Och på tal om att skratta, det gick ju ett klipp här på Twitter om dagen med någon tysk invandrare. Eller alltså en invandrare till Tyskland som drog ett skämt då. Och så det hade kommit en nyanländ, och så gick han runt i stan och så gick han fram till henne och sa: "Åh, jag vill tacka för att ni tyskar är så snälla och tar in oss här och gör allt så mycket för oss." "Nej, jag är inte tysk, jag är från Afghanistan." "Jaha," och så gick han vidare och så var den annan. Och så, samma sak där: "Nej, jag är inte tysk, jag är från Mellanöstern." Och så.
Mm.
Och till sist då, fan, nu tappade jag ju bort det.
Jo, men så fick han fatt i ytterligare en människa som och ska tacka honom då. Och så säger han: "Nej, men jag är från ja, vad nu kan vara, Indien." Eller, ja. Och då säger den här människan: "Men alltså, var är alla etniska tyskar?" "Ja, men de är på jobb ju."
Ja, just det.
Ja, ja, det var veckans...
Och han skrattade och skrattade och skrattade. Och det är det de gör. De skrattar och skrattar och skrattar. Alltså, alla dessa sostanter av båda könen borde tvingas att liksom se sånt där.
Mm.
Men, det, nej, men det var väl det som vi var inne på innan. Det skulle inte spela någon roll, för att de är så övertygade i sitt. Och visar man dem på motsatsen så blir de ännu mer rabiata.
Mm. Så är det, och det har du ju fått lära dig nu genom Molinö, att man kan inte tvinga folk att förstå saker de inte vill förstå.
Nej, så är det.
Hopp.
Jaha, då har det snart gått en timme du. Det, ja, har gått en
snart,
timme.
Snart, det har det gjort. Över en timme. Som vanligt, så time flies.
Ja, när man har roligt.
Ja.
Men ska vi bara säga någonting snabbt om Toralf Alfsson?
Ja.
Från Kalmar, som har blivit utesluten ur Sverigedemokraterna för att IRM skriver att han är dum.
Ja, och så har han dessutom lyssnat på Den kokta grodan-podden.
Ja, fy så hemskt.
Ja, det är helt sjukt. Folk var jättearga, såg jag, över detta på Twitter. Alla möjliga människor från alla håll och kanter.
Mm. Och jag menar, är ett parti behandlar sina trotjänare på det viset?
Ja.
Alltså, vi vet ju detta, att Mattias Karlsson skriver till Expo och sånt, vi vet ju det. Det är bara det att man blir fortfarande så himla ledsen och besviken och tänker att när Sverigedemokraterna är ju det bästa vi har i riksdagen just nu.
Mm.
Och men kommer det ens att bli någonting bra av det när de beter sig på det viset?
Nej, det är ju oroväckande, de här tendenserna.
Ja, usch, ja. Ja, men Toralf är inte den som lägger sig ner och dör, utan han funderar ju redan på att starta ett eget parti, ett kommunalt parti då.
Ja, hoppas han gör det.
Mm. Ja, ska vi då önska alla en supertrevlig helg och än en gång påminna om att ni behöver inte donera så himla stora summor, bara ni är många som
fast
donerar.
Vill ni göra det så är vi ju ännu mer tacksamma naturligtvis. Vi
motsätter oss ju inte.
Det gör vi ju inte, det gör vi verkligen inte. Och är det så att ni liksom känner att ni har råd till det, för det är ju också det att vi har ju fått, en del har ju skrivit till oss att jag är fattigpensionär, jag har inga pengar och så vidare. Nej, vi vill ju naturligtvis inte att någon ska, du vet, bli utblottad på grund av att de har gett oss pengar. Det är inte så det funkar. Nej. Men vår tes som vi driver här är att om fler av er kunde donera lite grann så kommer det antagligen att bli jättebra.
Ja, Det tror jag med. Och håll ut och gå inte under i kriget mot julen, utan ha det så skönt och är glad första advent och ta och drick lite glögg och tänd det första ljuset och mys.
Ja, och lyssna på jullåten med våra vänner. Nu står det helt still.
Klas och Gudmund.
Klas och Gudmund och Agony Street. Ja. Den som vi spelade i förra programmet.
Mm. Puss och kram till alla då.
Ha det bra. Hej då. Hejdå.
Veckan med Ingrid och Maria.